Du lyssnar på Älskade dyslexi, en samtalsserie där vi lär oss mer om dyslexi. Serien är framtagen av Prinsparets stiftelse och Storytel. Och programledare är jag, Eva Röse. Nu kör vi! Vikten av tidig upptäckt. I det här avsnittet så ska vi prata om vikten av tidig upptäckt. Tidig upptäckt är nämligen en förutsättning för att elever med dyslexi ska ha möjlighet att få rätt stöd i skolan och nå sin fulla potential. Dessutom vittnar många med dyslexi att de fått bättre självförtroende när de blivit medvetna om sin dyslexi, eftersom de då fått en förklaring till sitt unika sätt att fungera. Att vara medveten om sin dyslexi gör det möjligt att själv veta vad man behöver och be om den hjälp som krävs. Samtidigt har såklart lärare ett viktigt ansvar att berätta om vilka hjälpmedel och verktyg som finns. Men hur kan man då identifiera dyslexi i tidig ålder? Vad är viktigt att tänka på vid en utredning? Och hur går egentligen en utredning till? Vad bör man tänka på för att undvika att eleverna skäms för sin dyslexi? Det ska vi nu reda ut. Till min hjälp har jag bjudit in Elisabeth Marx som är speciallärare till elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. Hon handleder även föräldrar och pedagoger samt utreder elever med dyslexi. Men innan vi får höra mer från dig så vill jag även välkomna skådespelerskan Sasha Zacharias som har en rätt jobbig erfarenhet av att vara dyslektiker i skolan. Välkommen till dig också, Sasha.
Tack.
Vi börjar med dig, Sasha. Kan inte du berätta om din skoltid och hur dyslexin påverkade dig?
Ja, jag kan börja från början. Mm. Då var det så här, mellanstadiet var ändå ganska lätt på så sätt att det var inte så svårt det vi skulle lära oss. Man kunde måla bokstäverna och jag kunde lura mig till och låtsas att jag läste fast jag inte gjorde det. Om det var en apa på bilden och så var det för bokstav under så kunde jag nästan gissa mig till det. Jag har minnen av att jag hittade på väldigt mycket. Sen hade jag två lärare som verkligen tyckte om mig och var jättegulliga och stöttade mig så mycket som de bara kunde. Men det fanns ingen specialundervisning för just personer med dyslexi. Så det som hände var att det kom en lärare utifrån som menade på att det inte fanns dyslexi och att det var ett problem som hade med koncentrationen att göra. Men jag var jättekoncentrerad. Ibland var jag så koncentrerad att jag somnade för att jag ansträngde mig så mycket. Det kanske inte låter som att man koncentrerar, alltså att det blir en sån effekt, men det blev det för att jag blev överstimulerad nästan. Men alltså, även om hon försökte med mig så var det som att jag själv visste att det här skulle ju inte gå. Och jag tror att även mina lärare där inte riktigt heller tyckte att det där var någonting som...
Vad gjorde hon? Vad fick du göra när hon kom?
Jag minns inte, men det var liksom att jag skulle sitta fokuserat och titta. Och liksom, det var märkliga uppgifter som jag inte riktigt minns. Men det var ingenting som höll på så länge.
Men hade din skola då en... De visste om att du hade läs och skriv, och hur visste de om det? Liksom?
Alltså, när jag var ung, jag är född 79, så är det början på 80-talet, då kallade man ju det för ordblindhet.
Just det.
Så att, och sen var det så att mina lärare, som jag sa då, Madeleine och Simon, de verkligen älskade mig. De tyckte jag var så duktig, så de gav mig bara lite lättare uppgifter. Mm. Det som, vad ska man säga, på den tiden då, alltså... Man förstod väl att det fanns massa barn som hade olika svårigheter, men det var inte som idag att allting var så utrett och att det fanns någon specifik metodik, tror jag. Det var det som var skillnaden. Det var att man fick lättare saker att göra. Och sen fick jag sitta ibland i en specialklassrum där jag bara spelade Tetris. Så att jag liksom inte... men jag tycker ju att lärarna liksom gjorde det de kunde för mig så att jag skulle må bra. Det som var problemet i lågstadiet, det var ju barnen som retades. Och det skedde inte alltid under lektionerna. Det var när man väntade på att gå in så kunde vissa personer vara väldigt elaka och säga massa saker som att jag var dum och jag kan inte läsa och jag stammar.
För att det uppdagades då liksom redan... jag menar, hur gammal var du eller när upptäcktes?
Nej, men att dyslexin upptäcktes liksom från klass 1. Okay. När man skulle börja rita bokstäver, jag kunde inte se skillnad på B och D. Så det var liksom dag ett jag började i skolan. Sen hade jag turen med mig att, turen är väl inte det kanske bäst att säga. Men jag hade föräldrar på båda mina sidor och morföräldrar på båda mina sidor som har dyslexi. Så att min mamma var medveten om att det här kan vara så att jag hade det här. Mm. Och hon fick ju ingen hjälp heller, och inte min pappa heller. Så att de var ju liksom, det var inte konstigt för mig att jag hade det här. Och det var ju kanske bra för mig att jag hade föräldrar som förstod att okej, hon har också det här. Mm. Det, ordblindheten är liksom ärftligt. Mm. Så jag visste att jag hade det här tidigt. Det var ingenting för mig att behöva, vad ska man säga, reda ut direkt. Men det var väl det att det var lite mer så förr, att det var inte så specifikt. Det var vissa personer som hade svårigheter. Och då kallade man inte det för någonting specifikt, vad jag kan minnas.
Så du visste om det för att någon hade berättat det för dig? Eller jag menar...
Nej, men det var, när jag började skolan så var det bara tydligt att jag klarade inte av att göra uppgifterna. Jag klarade inte av att måla dem så som de skulle bli målade. Och jag klarade inte av att läsa bokstäverna. Jag klarade inte av att läsa fram... Alltså jag har ingen minne av att jag läste överhuvudtaget nästan i grundskolan.
Men min fråga är så här, om du hade fått så att säga en diagnos då, eller liksom, om de här barnen som retade dig utanför klassrummet, om du hade kunnat vända dig till dem och säga jag har det här, liksom, eller förstår, om det hade funnits någonting som du hade... Tror du att det hade hjälpt dig, eller hade du inte de orden?
Så här, det som hjälpte mig, det kan vara tips till föräldrar faktiskt. Alltså jag tror så här, vissa personer vet att det finns människor som har olika handikapp. Men de är ändå elaka och ändå taskiga. För att så är vissa människor. Och det finns barn och vuxna som är så. Det spelar liksom ingen roll. Det kan vara att man ser annorlunda ut och så ska de reta en för det. Så att det som jag fick med mig som jag tyckte var bra, det var min mamma som... Jag berättade för henne exakt vad de sa till mig. Och då sa hon till mig så här... Hon sa flera saker, men en sak som jag minns, och det var, säg till dem så här att ja, men alla kan inte vara lika bra som er. Och jag kommer ihåg den här frasen, och jag tränade in den verkligen. Så att när jag stod där och blev retad, och jag blev jätteledsen och nervös och ville bara försvinna från jordens yta, så bara sa jag den där frasen. Nästan inte ens själv förstod vad jag sa, för det var ju sarkasm och jag var så liten. Men de förstod det nästan inte heller, men blev tysta. Mm. Och det blev tyst. Så att jag tror att det som jag lärde mig som ung var att jag måste stå upp för mig själv. Jag måste säga ifrån. Så det tror jag att... Alltså om man har dyslexi så kommer man bli utsatt för mycket retning. Även tror jag om barnen vet att det är dyslexi. Mm. Så är ju så att... Så tror jag att det kan tuffa till en att man...
Men du, det var en väldigt bra saying. Därför att hur dåligt skulle man inte må om någon sa det där till en?
Ja, visst var det bra.
Alltså man känner sig som en as. Om någon, alltså, man ser sig själv i spegeln och tänker, nej. Du har inget att vinna på någon som säger så här, nej, just det här kan inte jag.
Nej.
Men vad kul att du kan det. Istället för att gå upp på topp. Och liksom, man får ju ofta rådet att man ska upp och nästan tuppa sig och slå tillbaks med hårda medel. Men det blir ju bara en aggression.
Ja, och sen är det ju så här. Människor som är elaka mot andra människor, klankar ner på dem, säger elaka saker. Det handlar ju om att de försöker höja sig själva.
Mm. Och då höjde du dem direkt.
Ja, liksom, precis. Ja, men du är så himla bra. Mm. Vad bra för dig. Vad kul. Ja. Mm. Det här med att sänka människor, jag tror att människor som verkligen mår bra med sig själva och som är liksom trygga i sig själva och som är lyckliga och känner framgång, de har liksom inget behov av att trycka ner någon annan.
Mm. Ja, det är samma sak som i sport. Jag har ju 4 pojkar och försöker coacha dem lite. Det kan finnas en ganska taskig jargong överlag. De är ju små, men att man tävlar och hävdar sig. Och så här, prova vad som händer och du säger så här, wow, vad snabbt du springer. Wow, så vad coolt. Wow, vilket mål du gjorde. Istället för att vända det till att man ska ofta dissa varandra då. Så fort någon lyckas så ska man, det finns någon kultur att man ska dra ner varandra. Mm. Och vad händer om vi lyfter varandra? Då är det inte lika roligt att sparka på den som är generös. Liksom.
Nej, och sen tycker jag också, det som jag har lärt mig under livets gång, det är om det är någonting som jag känner, åh, jag är avundsjuk, jag vill också det där. Så ska jag känna in, så här, vad är det som jag är avundsjuk på? Mm. Att den personen springer jättebra. Ja, men jag vill också springa jättebra. Mm. Men vet du, då ska jag försöka göra det. Jag kanske inte kommer springa lika bra, men jag kanske kommer springa bättre. Då kan man ju ta den personen som ett... Alltså en influens, att man vill liksom förbättra sig. Det är det, alltså, att man istället ser saker i sig själv som kanske liksom hugger till. Om det gör lite ont i själen eller hjärtat, det är någonting man, då kanske det är någonting man behöver i sitt liv också. Och försöka uppnå det då.
Ja, och det kan ju ibland vara lättare sagt än gjort till exempel. Absolut. Om man kämpar med bokstäver och sånt. Mm. Men vad tror du hade gjort skillnad Alltså så här, vad hade du behövt då?
Nej, det som sen blev, sen när jag kom upp i högstadiet, det var då det blev svårare. Det var då liksom litteraturen kom in och jag ville väldigt gärna läsa väldigt mycket. Och på den tiden, då fanns det inte riktigt de hjälpmedlen som finns idag. Det finns inte ljudböcker och så vidare. Så jag fick ju verkligen, och då fick jag gå i en OPS-klass. Då hade jag inte mina andra lärare från grundskolan som var fantastiska, utan då var det som att min skolgång bara liksom, den kom jag inte ens ihåg. Det, då satt jag i en klass med personer då som hade koncentrationssvårigheter. Och om man har dyslexi så behöver man det lugnt och tyst och verkligen fokusera. Och de personerna hade väldigt svårt att göra det. Så allting blev bara väldigt stökigt. Och jag har nästan inga minnen därifrån. Jag vet inte hur det gick faktiskt. Och jag har ju dyskalkyli också, så jag hade både matten och svenska. Så jag gick i princip aldrig i några, vad ska man säga, i en vanlig klass med olika typer av liksom personers, vad ska man säga, kunnande, utan jag gick bara i en klass med OPS elever som man kallade det då.
Så skolan i mellanstadiet försökte de på något sätt ändå hjälpa dig lite.
Jag hade bra lärare. Det är så att de uppskattade mig som person. De var verkligen kärleksfulla. Det är faktiskt rätt ordet. Och såg att jag kämpade. Så jag hade en bra självkänsla. Tack vare dem. Men sen i högstadiet, där var det liksom, där fick jag, där fanns det ingen på något sätt. Det var liksom en lärare som hade en hoppsklassen och man kände sig bara lite jobbig. Alltså det var inte som att man blev sedd eller förstådd, eller att det fanns en lärare som hade någon typ av förståelse för dyslexi. Så.
Men du har ju, alltså, nu känner inte vi varandra, men den yttre bilden av dig är ju att du har gått väldigt bra för dig i ditt liv och att du liksom... Du har lyckats bra och du är skådespelare och så vidare. Vad tänker du? Vad var det som fick dig på något sätt att ta dig förbi de här skitåren då? Och någon slags självkänsla kanske intakt. Och liksom, trots dyslexin eller tack vare dyslexin eller dina svårigheter.
Jag tror att eftersom som vi båda är skådespelare så är det ganska tacksamt yrke på det sättet att man får jobba också med sin sårbarhet, man får jobba med sina känslor och visa dem. Så då kan ju livserfarenheter som har varit svåra i livet, det kan man ju i alla fall använda sig av. Mm. Så på så sätt så har det varit bra. Men sen har jag varit väldigt öppen inför att jag måste ha andra typer av yrken, för att jag har känt att också jag har mina begränsningar som skådespelare, för det är ett svårt jobb om man har dyslexi. Jag sökte ju scenskolan flera gånger och kom inte in, och jag tror också de där testerna vi skulle göra med poesi och man skulle läsa i olika nyanser, det där gick ju inte för mig. Så att sen har jag gjort mest bara tv och film och så, men då har man ju inte lika mycket liksom
textmassor
faktiskt. Men så där har jag också haft en begränsning. Men som jag har gjort är att jag har breddat mig. Jag har sett, okej, vad kan jag göra där det inte krävs att jag ska läsa eller skriva eller hålla på med matte. Jag älskar mat till exempel. Jag ska nu vara med och driva en vegansk restaurang när corona förhoppningsvis är över i september. Och då känner jag mig helt fri och jättesjälvsäker och jättetrygg i att jag är expert på det jag håller på med. Och jag jobbar med andra människor som har samma passion. Och ingen av oss behöver läsa, skriva eller räkna speciellt mycket överhuvudtaget. Så det är tips, att har man dyslexi, stångas inte blodig då för att få ett jobb som kanske räknas som finare eller bättre. Jag vet inte, civilekonom eller lärare eller något fint jobb. Nej, ta ett jobb där du har din liksom starka sida och lär dig det som du behöver lära dig, som du måste lära dig, som har att göra med vardags liksom bestyr, betala räkningar, läsa, vad ska jag göra här, jag ska gå till polisen, fixa ett pass, alltså alla sådana saker måste man kunna, men man behöver inte vara, tycker jag, expert på liksom just själva rättstavningsvärlden och allt sånt.
Nej. Alltså vi kommer ju få njuta av fantastisk mat till att börja med.
Ja.
Jag menar, en civilekonoms bakelser, det vet du fast.
Nej, det vet man inte.
Nej.
Om det ligger så mycket kärlek i det. Ja, det, jag vet. Ja, det kan det ju vara också. Men så jag tänker, allting annat som har med händerna att göra, det är ju frisör.
Och andra sinnen, tänker jag när jag lyssnar på dig nu. Alltså allt det som har med våra andra sinnen att göra. som också är liksom, som i vår konstiga värld inte på något sätt räknas som lika värdefulla. Men i mitt och ditt yrke, eller som skådespelare, så då ska man ju använda alla sina sinnen. Men att vissa då, som du nu räknar upp, de finare yrkena, vad är det för idioti? Alltså det är verkligen så att man ska höja liksom alla de andra saker en människa kan göra med sitt korta liv på jorden.
Mm.
Som inte har att göra med att du ska kunna räkna matte eller läsa allt
nej,
hela tiden.
Nej, men jag kan känna att det är viktigt att ha en allmän bildning. Därför att man ska sätta sig in i mycket i livet och man ska rösta och man ska förstå hur den här demokratiska bilden är och vad det är för skillnad och sådana saker. Men det kan man liksom lyssna sig till. Det är inte så att man måste sitta och läsa det. Och jag tror inte att man måste kunna exakt årtal och kungar. Och förlåt, nu är det här podd från vårt kungahus. Men vad ska man säga? Det är inte det. Så man måste förstå, man måste få ett sammanhang. Och det finns fantastiska dokumentärer man kan se på. Och jag tror en viktig sak är att man, alltså, har man dyslexi så betyder det inte att man är dum. Absolut inte. Man har bara svårigheter att komma ihåg saker som är väldigt strukturerade. Men jag tror att man kan få ett väldigt brett intryck av saker. Och man kan ta in saker på ett annat sätt. Genom liksom, då till exempel film och dokumentärer. Och så. Så att,
ja, det är superspännande att höra dig berätta om det här. Och jag tycker det är väldigt hoppfullt just att försöka ta bort den här höga staketen runt hur en vardag eller ett liv ska vara som vi bygger kring många barn. Som tänker att vi måste klättra över här. Varför då? Du behöver inte. Du ser blommorna mycket tydligare när du står kvar på marken också. Att det finns annat som man kan välja. Ja, vi är jätteglada att du är här och pratar med oss. Och jag är lite nyfiken på att höra, Elisabeth, vad du tänker om det som Sasha säger och sen utifrån ditt yrke och så. Så jag kommer välkomna dig in i diskussionen nu.
Tackar.
Och då tänkte jag så här bara för dem som lyssnar, som kanske inte känner till det, att du lite kort kan få berätta vad du jobbar med.
Jag är speciallärare med just inriktning på läs och skriv. Och när jag utbildade mig så fick jag inte lära mig någonting. Jag gick ju på lärarskolan i början på 70-talet och kom ut som lärare på 70-talet och förstod då ganska snabbt att här är jag barn som inte hänger med och jag har inte fått lära mig någonting om det här. Vad ska jag göra med dem? Och det fanns ingen hjälp att få. Där fick jag vidare sen och utbildade mig till speciallärare ganska snabbt faktiskt. Sen så måste jag bara säga till dig, Sasha, det är fantastiskt att höra din berättelse. Vilken klok person du är.
Aha,
måste jag säga. Och att du lyfter fram
trots dyslexi.
Ja, men att du lyfter fram precis, för jag tycker också det att det finns en yrken är så vida. Mm. Och att man plockar fram, själv tänker jag så här, varför har jag inte någon rörmokare till son? Varför har jag inte, alltså, precis så ja, där, till exempel.
Ja.
Det kunde jag ju haft. Men att jag blev speciallärare, det berodde på så att jag såg det. Sen fick jag ju också sen gifte jag mig, fick barn. Och upptäckte då ganska tidigt att jag hade min första son där var lite senigt. Alltså det är alltså lite tecken på det här att det kunde vara någonting. Men då har vi också en stor ärftlighet. Min man är dyslektiker. Min pappa var dyslektiker. Har jag förstått i efterhand, men då förstod jag ju inte det. Ja, när sonen växte upp där så kände jag när han var ganska liten att han var lite sen i talet. Det kan vara ett tecken, det är inte så ovanligt. Han hade svårt med åtkomsten av ord. Han visste vad han ville säga, men han pekade istället för att jag visste att han kunde det här. Och eftersom jag är lärare då förstås så dränkte vi honom i böcker. Att vi läste hur mycket som helst, så han blev en väldigt god lyssnare. Intresserad, han var spännande och sen hade han lite där med svårt att avsluta saker. Det har inte med dyslexin att göra, men det finns lite andra saker också i bakgrunden faktiskt. Sen så, ja, han började skolan. Och jag kände så här, pratade innan med skolan och berättade att jag har en son som har... Jag tror att han är på väg in. Det här handlar lite om läs- och skrivsvårigheter. Känner ni till det här och så? Och då sa de så här, behöver inte vara orolig, vi fixar allting här. Och eftersom man också är lärare, man vet det där med arbetsamma föräldrar. Man vill inte vara jobbig på en gång. Så drog jag mig lite tillbaka. Sen gick det ungefär 4 veckor eller 5 veckor, ja, något sånt. Och då sa sonen när han gick hem med sin pappa för fritidsen dag, jag vill inte gå till skolan mer. Jag vill inte. Och då upptäckte han, för första gången så upptäckte han att han inte dög riktigt. Det var någonting som pågick där som han inte riktigt förstod. Och då tänkte jag så här, men nu måste jag ju gå och sätta min fot i skolan igen. Så jag traskade till fröken där, pratade med henne. Och hon sa fortfarande, det behöver inte vara orolig, för det kommer alltid. Jag sa, jag tror inte ett ögonblick på det kommer inte alls komma. Och nu är det så att Om vi ska kunna samarbeta så måste du och jag fungera ihop här. Och varje måndag så kommer det ligga ett litet paket i ditt fack där det står att du ska jobba med min son. Du behöver inte tänka, du behöver inte göra någonting i förväg. Jag har gjort ordning allting, jag kommer klippa och klistra. Det var ju så då, man tippexade och höll på den tiden och kopierade, la in material. Så varje måndag låg det material i hennes fack. Vilka djur hon skulle börja med, hur hon skulle jobba. Och så ville jag inte då att han skulle liksom flytta sig iväg från klassen och gå iväg. Utan jag sa att jag skulle vilja att han kunde komma på fritidstid och så. Det var lite komplicerat, men det löste sig faktiskt.
Hur gammal var han då?
Han var 7, han började, okay. Ja, 7 år. Mm. Det här var innan det fanns förskoleklass. Och jag hade redan sett tecknen när man sista året på dagis där, 6-åringarna fick ju börja leka lite med bokstäver. Så han var helt ointresserad. Mm. Han ville gärna lyssna på saker, men inte något annat. I trean så sa fröken så här, tyckte jag var en seger, att ja, det var ytterligare 4 barn som hade jobbat med det materialet, så det kände jag mig ju lugn. Han lärde sig läsa. Ja. Och han fick liksom ett gott självförtroende, för han kände sig, det här från början, att han dök ner och kände sig dålig. Vi lyckades fånga upp honom där, men det är det som är problemet, att de här barnen fångas inte upp. De går liksom in i en glasvägg och känner att vi är dåliga, vi kan inte det här. Och ibland tänker jag så när jag pratar med barn att jag brukar ställa frågor till dem. Så här, vad är du? Finns det någonting som du tycker att du är duktig på? Och om barn inte kan säga att de är duktiga på någonting, då blir jag väldigt olycklig. Mm. För att vi som familj, vi är ju inte någon sportfamilj. Jag visste att han kan aldrig bli duktig på fotboll. Men det kommer inte bli så. Men däremot så tänkte jag, vad ska han kunna säga att han blir duktig på? Så, och tecknade väldigt mycket. Han fick de bästa papperna, de bästa pennorna. Han kunde alltid säga, jag är jätteduktig på att teckna.
Mm. Och du som då bodde med honom och var hans mamma, du kunde se de här tecknen tidigt ju. Och vad skulle du säga som en lärare då? Vilka tecken ska de leta efter till exempel för att upptäcka dyslexi?
Ja, då kan man tänka sig att om jag ser att det här barnet är tydligt undvikande, den kanske inte möter blicken när man ska göra någonting, den börjar vandra runt i klassrummet, den vässar mycket pennor, den blir ofta stadig vandring och gör andra saker. Och när man har uppgifter som ska göras tillsammans, det hamnar ofta det här barnet skriver aldrig någonting, men kanske illustrerar, gör något annat. Det blir inte det här, så det här arbetet kommer inte igång riktigt. Och sen också att den kan ha svårt med ljud. Man känner att vissa ljudkombinationer, E, I, Y till exempel, att den har svårt att blanda ihop de här ljuden.
I prat menar du? I tal eller hur menar du?
Ja, behöver inte vara när den pratar, men det kan vara att vi översätter, att kunna höra ljud. Man lyssnar in ljud i början på ett ord kanske, sko, vad börjar det på? Så lyssnar man in mus, vad slutar ordet på i slutet? Och det svåraste är att hitta ljudet inuti. Där jobbar vi väldigt mycket, att först ska man bara bli säker på ljuden. Mm. Så att man blir överhuvudtaget att man blir ljudsäker. Mm. Så. Men och jag kan se ibland när jag är inne och för att när jag går in i klassrum kanske för att iaktta en elev, och då har jag klockan med mig, då kan jag se att på 40 eller 50 minuter kanske det här barnet egentligen har suttit och jobbat 5-10 minuter av en hel timme kanske. Men jag tycker så att man börjar redan i förskoleklass. Så på den skolan där jag jobbar nu, vi fångar upp den. Jag träffar föräldrarna redan på våren innan. Nu har det varit corona, så det är lite speciellt det här året. Och då får jag reda på, finns det en ärftlighet i familjen? Och det ärftlighet slår nästan alltid igenom. Finns det något annat som då har de varit sena på något sätt? Har det varit några specifika problem? Vill de inte, tycker de inte det är kul det här med bokstäver och så? Det dyker upp där. Då vet vi redan, då är vi liksom förberedda. Då är vi på banan lite. Då har vi då 2 förskollärare som går in och tittar på barnen, sätter igång och jobbar enligt bonusmodellen. Och jag tror att väldigt många jobbar så.
Kan du förklara vad det är?
Det är Ingvar Lundberg som startade ett projekt på lilla ön Bårdholm, som är en begränsad ö förstås. Och då jobbade han fram ett material där man tittade, man leker in lite grann. Man leker med ljud, man leker med bilder och man kopplar ihop det här i förskoleklass. Så att när man kommer till ettan ska man vara lite läs- och skrivberedd. Jag har gått ett steg längre där, för jag tänkte så att de här barnen som jag upptäcker att de har svårigheter, att de håller sig undan lite, drar sig undan. Du har väl sett att de får specialundervisning redan direkt. Vi fångar upp dem på en gång. En del får börja redan, om det kanske är så att de har en språkstörning i botten som de kommer med, så är redan utredd språkstörning. Vad det hamnar sen, det vet vi ju inte riktigt. Men då fångar vi upp dem redan från dag ett faktiskt. Och då får de specialundervisning flera dagar i veckan på fritidstid. Så att vi lyfter dem inte från de aktiviteterna de har i gruppen, utan vi tar fritidstid. Och så ser vi till att de får jobba mycket systematiskt. Så att när de ska börja ettan så kan de läsa lite. De ligger lite framkant. Det är det jag menar. De känner inte det här att det är något de inte förstår. Och det fick jag ut av min son. Det var något som hände där.
Ja, det är otroligt spännande att lyssna till vad du säger, Elisabeth. Verkligen. Och jag vet inte, Sasha, vad tänker du när du hör Elisabeth prata?
Mm. Jag var inte ett sånt barn som var, liksom vandrade runt. Utan jag liksom kanske kunde mer... Alltså blicken kunde hamna någonstans. Mm. Och sen så flöt jag iväg i min fantasi. Jag har minnen av att jag drömde väldigt mycket i skolan. Mm. Jag har minnen av någon plansch som jag tittade på timme ut och timme in. Mm. Och fantiserade olika saker. Men det som jag har ett tydligt minne av, det är att när jag ska börja läsa att jag inte kan se skillnad på bokstäverna B och D. Nej. Det var helt omöjligt. Och det är än idag. Mm. Så det är en sån sak att verkligen ha koll på. Då fick jag lära mig att rita ett bord så jag kunde se. Men det funkade inte riktigt heller. Jag försökte ha olika strukturer då för att kunna se skillnad på B och D. Mm. Sen kunde jag aldrig lära mig att skriva de här CH, CK, om det skulle vara två T. Att kunna läsa orden i en helhet, det kan inte dyslektiker oftast, utan man läser liksom ord för ord. Man kan inte se hela ordet, så därför tar det väldigt lång tid om jag ska läsa ett ord i början. Det är B, E, R, Ä, T, T, A. Jag kan inte få flödet inte av, liksom. I det.
Du fotar inte av ordet?
Nej, jag fotar inte av ordet. Det har ju kommit nu med att jag har tränat och tränat och tränat. Mm. Men i början, de första 7-8 åren, då är det liksom... Då är det där fortfarande jobbigt för mig. Ända upp till gymnasiet, då började det släppa lite grann. Med hjälp då som jag fick ut av en specialistlärare där. Men annars så är det det. Alltså, så verkligen ha koll på hur ögonen fäster sig. Också en annan sak. Man kan oftast inte som dyslektiker läsa en rad. Utan jag var tvungen att alltid ha linjal under.
Mm-hmm. Att hoppa runt där lite.
Hoppa runt, ögonen kan inte fokusera.
För det har en fråga till dig, Elisabeth. Mm. För det här till exempel ser jag ju med ett av mina yngre barn. Som inte har någon diagnos ännu. Just det med B och D och med linjalen. Men då tänker jag att det är väl vanligt och det är väl ganska naturligt. För jag minns också min bästa vän när jag var liten. Hon skrev alltid fel i alla år. Hon kanske hade dyslexi, det vet vi inte. Men skulle du säga, håller du med Sasha om att det här till exempel är varningssignaler?
Jag skulle vara väldigt observant om jag såg det faktiskt. Mm. Man kan tänka också, när du berättar om att läsa när man avkodar. Det är det som är dilemmat också. För att om du läser en text och måste stanna upp hela tiden. Då kommer du till slut inte, du förstår inte vad texten handlar om. Och då känner du dig dum. Helt utan anledning, för det är precis lika begåvat som alla andra, men du känner dig dum för att jag har läst det och jag förstår inte vad det står. Och det beror ju på att man har fonem och grafem, det vill säga ljud och bokstav som man kombinerar ihop, och du måste få ett visst flyt, du måste få ett flyt för att komma ihåg det här. Man brukar säga att man kommer ihåg 5-6 enstaka ljud på en gång, sen ramlar de bort vart efter. Så att du måste ha ett flyt för att komma ihåg vad texten handlar om.
Och hur får du flytet då?
Det måste du träna.
Hur tränar du?
Och då måste du träna olika ordkombinationer. Och det är ju så att när du börjar lära dig läsa, då är det vissa ljud du ska börja med. Du ska börja med O till exempel, så kommer S, M. Vissa ljud som faller lätt i munnen, som är lätt att börja med. Det är där du ska börja, sen ska du bygga på det här vart efter.
Men du, stopp. Gör man det i skolan?
Nej.
Varför inte då?
Nej, men det här är ju mycket märkligt. Det här, forskningen är faktiskt glasklar på vissa saker. Och det är att man måste jobba med den fonologiska alltså läsmetoden. Det vill säga att man lär sig ljud. Och vi vet så här att alla barn lär sig läsa oberoende. 80% av barnen lär sig läsa oberoende av vilken metod fröken använder. Men 20% gör inte det. Och då... 20% kommer gissa sig fram lite grann. Det kommer hanka sig fram lite grann. Och de klarar sig ändå, kan man säga. En del, och en del faller helt ut. Och det är skolan nöjd med. Då brukar jag säga så här, okej, om det var en bilfabrik det här. 80% av bilarna rullade ut jättefint. 20% körde hela tiden i diket. Skulle den fabriken få finnas kvar? Mm. Kan man fråga sig. Nej, men skolor får finnas kvar. Fastän att vad de ska göra är att titta på forskningen och se vilken metod är det som gäller här. Och det är glasklart att det gäller att fonologiskt alltså, jobba ljudbokstav. Då får man med sig alla barn. Annars får man inte det. Mm.
Så det är återigen den här demokratiska frågan. Vi vet att alla barn borde ha rätt till en, liksom, mm. en jämlik skoltid och undervisning. Mm. Men det har de inte. Mm. Om du fick bestämma för en dag, om du nu var minister.
Då skulle jag bestämma att lärarhögskolorna, det finns några lärarhögskolor som, eller lärarutbildningar ska jag säga heter idag, som fungerar bra. Det finns väldigt flera som inte fungerar överhuvudtaget.
Och vad grundar du det på?
Varför? Därför att du får inte lärare i det. Alltså man har en man jobbar mycket med, vad ska jag säga, man jobbar inte mycket med själva läsinlärningen. Alltså, överhuvudtaget så försvann ju läsinlärningen under många år. Det var inte mer som en kurs ens på lärarutbildningen.
Va?
Ja, det var faktiskt borttaget. Nu har det kommit tillbaka, men man har inte riktigt tagit det här på allvar ännu. En lärarskola som jag tycker fungerar alldeles utmärkt, det är i Växjö. Mm-hmm. Bra lärarskola. Så finns det, ja.
Men alltså, nu det här var ju intressant. Ja. Du säger alltså att, nu ställde jag frågan om du fick bestämma för en dag. Eller
skulle jag vilja jobba helt, se till att alla lärarhögskolor följde forskningen.
Men hur kan de inte följa forskningen?
Ja, det har jag slitit mig tår för.
Mm. Vem, hur kan det vara så här?
Det kan man fråga sig.
Nej, men på riktigt, kan du svara?
Nej. Alltså, det där, jag jobbar ju med Svenska Dyslexiföreningen och som är en förlängd arm av Svenska Dyslexistiftelsen. Och stiftelsen så sitter då 10-11 professorer med olika kompetenser, allt från hjärnforskare till pedagogisk inriktning och sådär. Och den Svenska Dyslexiföreningen, det är den förlängda armen så att säga. Vi ger ut en tidskrift som tar upp den senaste forskningen till exempel. Kommer 4 gånger om året. Och vi ger ju skrivelser till Skolverket och till alla. Ja, men det, vi får inte igenom, vissa saker får vi igenom, men inte alls. De lyssnar inte riktigt ens.
Vem bestämmer på Skolverket?
Ja, det är ju Skolverkets chef.
Vem är det?
Ja, vem sitter där?
Alltså, det här är ju jätteintressant. Ja.
Så att det går mycket längre än vad man tror. Och vi skriver ju skrivelser, men vi kan alltså, trots att den här kompetensen finns, kan vi ändå inte påverka. Alltså, det är någonting.
Det är otroligt intressant, ja. Detta.
Så det skulle man också ha en intervju. Du skulle ha en intervju med Siv Fischbein, till exempel, från stiftelsen, som är nu om vice ordförande Siv, till exempel. Mycket, som också fortfarande jobbar och handleder folk på. Hon är 75 år, men 76 år, men handleder studenter på lärarhögskolan. Men skakar ju sitt huvud, liksom.
Det här är ju, det är hit vi måste gå. För att, ja, när du säger till mig, ja, Elisabeth, att man till och med under en period har tagit bort läs...
Ja. Man behöver inte välja det som kurs.
Kan du
kurs
upprepa det igen bara? Lyssna nu alla vad Elisabeth säger angående
under en
högskolan.
Period på lärarutbildningen så hade man inte ens med läs- och skrivutbildning som en kurs. Du kunde välja andra kurser istället.
Har ni
det kan handla om genus eller något annat. Men
alltså, har ni hört något så dumt? Säger jag som sitter här. Det här, det är mycket vi liksom inte riktigt vet. Vi som inte arbetar i den här miljön. Men däremot får vi ju många av oss liksom stöta på resultatet. Som påverkar otroligt många barns liv. Idag och bakåt i tiden. Och tyvärr kanske också i framtiden.
Jag flika in en grej. Jag tänkte så här, det här med att man går en logopedutredning. Det gjorde jag ju sen. Det gjorde jag nu när jag nästan var 35 år. Jag kände, nej men nu, för jag ville ha... möjligheten att få ljudböcker via biblioteket. Mm. Och då måste man ha ett intyg. Mm. Och jag började plugga också igen. Så jag kände att jag
behövde... Fast det där är fel. Man måste inte ha ett intyg.
Nej, okej.
Okay. Det är fel.
Det är också fel.
Men jag tänkte ändå så här, jag var faktiskt intresserad av att göra det. Mm. För då kom jag också... För jag ville plugga olika andra saker i början när jag flyttade hem till Sverige. Men då insåg jag att jag hade jättesvårt också med matten. Att man, jag fick koll, då hade jag dyskalkyli också. Men det tycker jag... När man började i skolan... Kan inte komma en logoped till varje klass och göra lite test med alla barnen, inte bara ett barn. Ungefär som flårtanten som kommer. Och så vet man det då, så får man det intyget, så får de föräldrarna det. Så tar man ett samtal med föräldrarna, så ser man om föräldrarna har möjlighet att sitta med sitt barn och plugga mycket mer än vad det krävs för ett barn som inte har dyslexi. Har inte föräldrarna den möjligheten, se till då att det finns någon i skolan som alltid gör läxorna med det barnet som har dyslexi. Det är en sån sak som är otroligt viktigt. Mm. Det tar längre tid om man har dyslexi, så man behöver mer tid
dygnet på sig. Och dygnet tar bara 24 timmar.
Exakt, så då kanske man kan få hjälp med läxläsningen på skolan, att det inte ska tas hem. Mm.
Det är intressant det du säger, för att jag, nu när jag har hamnat i det här, jag har ju mina 4 pojkar då, så har vi lite, har dyslexi visade sig i släkten och även i den här närmaste familjen då. När jag började få hamna i den här världen som var ny för mig, så började jag ju prata om den med alla. och vänner och mina systrar och så här. Och då började folk att titta själva på sina barn. Och av min närmsta community, om man säger, så är det 3 stycken som då började titta extra på sina barn och rådde, och gick på mitt råd att så här, direkt kontakta en, tala med den. Och då var det faktiskt 3 fall som upptäcktes bara för att jag pratade med andra. Och det vill säga, det här borde på något sätt, det som du nämnde om i Flårtanten, det här borde på något sätt lyftas upp på dagordningen redan när man börjar förskolan, eller också hos föräldrarna. Mm. Alltså här, ha en liten extra titt och vänta inte. Vi väntade ju för länge. Mm. Att man ska ha de glasögonen på lite grann utan att vara nojig, för alla barn utvecklas i olika takt. Mm. Ja.
Nej, men jag tänker så, vi har alltid ett föräldramöte. Dels för förskoleklassens föräldrar, men sen följer vi upp det. Vad är läsningen? Så vad innebär det? Och då pratar vi också om det här med läxläsning. Att de här barnen måste, vi ger liksom handfasta råd, så där, eller som jag tycker då, att man kan säga, man kan ge två förslag till barn, vill läsa före eller efter maten. 3 förslag blir det konflikt direkt. Att man måste få ibland hjälp och stöd. Föräldrarna behöver lite handledning också, faktiskt. Flickor upptäcks ofta senare, för flickor är mer, de ska vara duktiga lite grann. Mm. Det finns de är liksom mer socialiserade att vara duktiga flickor och sitta ordentligt och inte ställa så mycket frågor och så. Det där lever fortfarande kvar, så de upptäcks ofta senare.
Så inte ovanligt alltså. Nej, det tror jag. Samtidigt som jag tror att var mitt minne av den här perioden när jag blev retad, så var det inte flickorna som retade mig så mycket.
Nej, det är intressant.
Och jag var inte, flickor kanske fnittrade lite och pratade bakom rygg. Men det var pojkarna som var liksom extremt hårda och var väldigt elaka. Så jag kan tänka att det är lite tuffare att vara kille också. För killar kanske är lite svårare att visa sig svaga och svårt. Jag vet inte. Men jag kan känna att...
Ja, men då kommer man tillbaka till det här som jag tror ändå, att man måste ha ett klassrumsklimat. Man måste prata om de här sakerna, även med små barn, och börja tidigt. Mm. För att jag upplever inte riktigt att man... Att dyslektiker, tänker jag så här på skolan, det är inget konstigt.
Nej.
Det är ganska... Du är dyslektiker.
Men om man har fått en sån utredning, man vet det. Och jag tycker också det kan vara intressant om man gör en sån. Jag vet inte, det kanske är jättedyrt. Men om alla skulle få en möjlighet att träffa en logoped, om det fanns, och den personen kom till skolan, då kunde man föra statistik. Mm. Då kunde man veta också, i den här skolan har vi liksom så många personer som har dyslexi. Så om de inte vill, så behöver de inte det. Men då kan de få specialundervisning i vissa ämnen som de har svårt i. Mm. Med specialistlärare, för att som sagt... Du kan säkert gå utbildningar och så vidare, men det är inte alla som kanske har den här tålamodet och förståelsen. Mm, och vissa personer är otroligt duktiga och vissa kanske har svårigheter. Mm. Så då, det är ett sätt. Mm. Och sen kanske tycker jag en annan sak som vore bra, göra kollon, sommarkollon. Mm. Varför inte göra ett sommarkollo, så när man kommer tillbaka efter 2 månader, så har man fått kanske 2-3 veckor med andra personer som har dyslexi. Man får kompisar som har dyslexi. Det hjälper också om man har dyslexi att andra har dyslexi. För att man får en annan person som man speglar sig i, som har haft lika kanske upplevelser, och som kanske är en person som man ser upp till, tycker om. Och då stöttar man varandra lite. Och
det är ju liksom en ljuvlig idé, men då är ju det här att liksom, då ska du också vara vän med din diagnos och känna att du gärna vill åka liksom på kollo med andra. Vissa värjer sig ju, man vill inte ha en stämpel, och man duckar under den och vill inte säga. Så att, skulle man börja som Elisabeth...
Men det är också en stämpel som att man är dum.
Ja, det var det jag menar. Skulle man börja som Elisabeth säger, att vi redan från F-klassen börjar vi här och säger så här, men det här, att man pratar om det, det släpar ju då efter. Mm. Och när man är i en klassrumssituation då... Du sa att du inte ville att din son till exempel skulle lämna gruppen. Nej. Hur kan man skapa ett klassrum som han och andra som är som honom skulle kunna faktiskt vara kvar och fungera? Sasha berättade om OPS-klassen som var så stökig och rörig. Liksom.
Ja, det verkar ju helt hopplöst, tycker jag.
Men kan du beskriva ett optimalt klassrum?
Alltså jag tänker så här, alltså som vi tänker när vi jobbar, nu utgår jag från skolan där vi jobbar i, och som jag, det är min liksom... Så vi har jobbat fram då. Det är att det måste finnas en acceptans. Alltså det ska finnas ett klassrumsklimat som är inbjudande. Där det finns olika, man kan ha olika svårigheter. Men att man lyfter fram det. Jaha, du, och här har vi Nisse, han är dyslektiker. Vad är det? Vad handlar det om egentligen? Så kan Nisse få berätta om det. Så att det blir självklart redan från när de är väldigt små. Ja, det ska inte vara något konstigt. Och här har vi ett annat barn som inte kan sitta still. Och då måste det barnet kanske sitta nära dörren här. För han måste gå ut och röra sig lite grann. Nu måste du gå ut en liten stund. Och det ska inte vara så att det inte blir något konstigt att barn är olika. Man måste jobba på den här acceptansen, tycker jag. Och det gäller också på föräldramöten. Då, att man berättar för föräldrarna att vi vill veta saker. För ibland tänker föräldrar så här, nej, vi ska inte berätta om det här, utan det ordnar sig kanske. Mm. Och det är tvärtom. Ju mer information vi får, desto bättre är det. Mm.
Och nu beskriver du ju barn som är så att säga små. Ja. Hur kan man, om det här upptäcks, vilket ofta upptäcks ju dyslexin faktiskt när man till exempel börjar mellanstadiet, eller som i Sashas fall, när det blir lite svårare, när man kommer längre och längre upp så blir det svårare och svårare för att materialet är mer krävande. Vad gör man då om ett barn redan är präglat av sin skoltid och till exempel upptäcker det här i mellanstadiet eller högstadiet?
Ja, jag tänker, jag har jobbat på inom alla nivåer i skolan. När jag jobbade på gymnasiet så var det så intressant. Då kunde jag se, när jag ställde frågor till dem, när jag fick min mentorsklass där på Skärtar, så kunde jag fråga så här: ja, är det någon här som är dyslektiker? Rakt ut. Då var det alltid ett barn eller två som räckte upp handen, och då visste jag att de hade fått hjälp tidigt, de hade fått bra skolgång. Sen kunde jag också se att det var någon som tittade ner väldigt mycket, då visste jag att här finns ytterligare ett par barn som inte har fått någon hjälp överhuvudtaget. Då måste jag ta tag i på en gång. Alltså vad det gäller att man upptäcker på mellanstadiet, jag tycker ju så här att här ska man ju upptäcka naturligtvis. Men redan från, där ska man ha jobbat med från årskurs 1, från förskolan. Så det ska ju inte upptäckas i mellanstadiet. Men om det ändå är, vi säger, vi kan ju få in barn som kommer från andra skolor ibland och kommer till exempel till årskurs 4. Så känner man så här, oj, det här har vi en ren dyslektiker, det vet vi ofta inte innan. Då får man ju tänka om, då har man mött med föräldrar, man får göra anpassningar och se hur kan vi tillrättalägga miljön här för det här barnet. För du ska ju inte till exempel, om du har svårt med läsningen, så ska du inte lästräna om du har en liten SO-läxa eller någonting sånt på 3 sidor. Då ska du lyssna på den och följa med. Då får de liksom lyssna. Och sedan så följer de med också, vi pratade om olika sinnen förut, att man också har boken med. Så man följer med boken, då får man intryck från flera sinnen och då är det lite lättare. Sen vid sidan om så ska man ju träna också. Och då har vi det fortfarande på morgontid på mellanstadiet också. Då kommer man och då tränar man. Och så handleder jag den läraren, så jobbar man på olika. Så höjer man nivån vart efter.
Och hur,
att man inte tappar.
Vad kan en sån träning vara?
En sån träning kan vara det att man jobbar med till exempel ett datorprogram. Nu tar jag MG till exempel, som är ett datorprogram som är väldigt, program som är väldigt stort. Så går man in och så är det ordlistor, så orden poppar upp och så skriver man ner dem vart efter. Och så tävlar man lite mot sig själv, man får poäng. Och det passar en del barn som är lite tävlingsinriktade, passar inte alls alla barn. Men det gör att ett barn till exempel på lågstadiet, jag har en pojke nu som går i 3:an, han har jobbat med det konsekvent och idag är han ofta sekreterare i olika grupper, fast han är gravt dyslektiker.
Och när man upptäcker dyslexin då, eller på något sätt när man misstänker det, så ska man ju göra en utredning.
Ja.
Kan du beskriva för de som inte har gjort det eller vet vad det är, hur en utredning går till och vad det är?
Då gör man först, ska man göra en pedagogisk utredning, och det gör man i skolan. För i skolan är ju pedagoger. Och då måste det finnas någon person som har den här inriktningen. Och gärna har kanske gått vi hade faktiskt på universitetet under många år, 8 eller 10 år, en utbildning för lärare som var en mastersutbildning där vi utbildade lärare att kunna göra riktiga pedagogiska utredningar faktiskt. Den är inte kvar längre, tyvärr. Vad man gör då, så går man igenom barnet väldigt tydligt. Man tittar på minnesfunktioner, man tittar på hur ljudsäkert barnet är, och man låter barnet läsa korta ord och längre ord och hittar man en nivå där man ser att det här barnet befinner sig på den här nivån. Och när man är klar med det, då brukar vi gå vidare, för då går vi vidare och gör också en medicinsk utredning hos en logoped. För de gör den medicinska biten. Sen sätter vi oss tillsammans och diskuterar logopeden och vi från skolan, och så gör vi också utifrån det. Så tittar vi på hur den utredningen ser ut och hur vår utredning ser ut. Och sen det utmynnas i ett åtgärdsprogram där man ser hur ska vi lägga upp träningen för det här barnet. Och det är pedagogerna som gör det här träningsprogrammet då.
Så du menar att skolans lärare då, eller pedagoger, ska vara lika engagerade i den utredningen som en logoped som man åker till en speciell liksom, liten lokal?
Ja, ja absolut. Alltså, skolan, för man måste ju få återkopplingen. Och problemet är ju ibland i skolan att det bara återkoppling kanske sker till föräldrarna och en lärare som är med. Men sen måste ju den personen, den pedagogen, föra den här kunskapen vidare till alla andra i skolan. Så vet jag att på skolor så stannar ofta den här informationen. Och det är ju ett problem.
Ja, det är ju faktiskt en personlig erfarenhet. Verkligen. Ja. Från min lilla flock. Att det stannade helt. Det stannar helt.
Ja.
Det finns ingen som har kompetens riktigt eller förståelse att ta det vidare. Vilket ju gör att det, då är det bara en stämpel i pannan och inget mer faktiskt.
Nej. Och då kan man säga så här, vad som behövs i en skola ska fungera bra, det är god ledningsfunktion. För att man måste ha en skolledning som förstår att det här med tidig upptäckt, det sparar för det första, så är det, om man tänker nationalekonomiskt, sparar hur mycket pengar som helst på sikt. Mm. Tidig upptäckt. Ju senare man upptäckte, desto dyrare blir det. Och så tänker vi de här barn som faller ur, som du berättar lite, du hamnar i obsklass. Det låter helt absurt i mina öron. Men det är ju, eller idag blir man ofta hemmasittare faktiskt. Mm. Och då är det ofta så att det inte bara är dyslexi, utan man har lite andra pålagringar. Så när vi pratar om komorbiditet, alltså samsjuklighet. Det blir väldigt dyrt på sikt. Men har man då en skolledning som förstår det här, då måste man också prioritera och satsa pengar. Och känna så här, okej, vi måste lägga lite mer pengar på förskoleklassen. För de här lärarna behöver dels handledning, och så ska de sköta om den här lite specialundervisningen där kanske. Då ger man dem handledning. Handledning är jätteviktigt.
Så att, men man kan säga att konsekvenserna, om man inte upptäcker dyslexin tidigt eller tar tag i det, det blir också i framtiden ekonomiska konsekvenser för vårt samhälle. Absolut. Och därför borde det rimligtvis ha ganska mycket muskler för att ta tag i det tidigt.
Ja.
Om man skulle lyfta det till en så att säga demokratisk fråga, hur skulle du vilja prata om det?
Ja, det är ju ord. Så det här är ju att lära sig läsa. Det är ju, du pratar lite om att man måste förstå lite hur samhället fungerar. Det här är ju basen, så att säga. De här barnen har ju rätt till att få information för att kunna klara ett demokratiskt samhälle. För vi vet ju hur det går annars. De måste kunna gå bakom slagord och förstå, vad står det här slagorden för? Vad ligger bakom egentligen? Mm. Annars hamnar de ofta, tyvärr, alltså, i ganska odemokratiska rörelser och sånt. Det är ju väldigt olyckligt.
Nej, så att vi har extremt mycket att vinna på att fånga upp de här barnen tidigt.
Absolut. Vi har allt att vinna på
att pumpa in resurser tidigt.
Ja, ja.
Och framförallt, om jag läser dig rätt nu eller lyssnar rätt, att se till att det finns ordentlig kompetens i alla led i skolan då. Mm. Och som du säger, från förskoleklass uppåt.
Det är ju fantastiskt att det finns så engagerade personer som du, som verkligen förstår det här också med din egen familj och så, som hur ni haft det. Men jag tänkte lite på, vad ska man säga, hur ska det här fungera? Det finns ju stora och små skolor över hela världen, i Sverige också. Om jag tänker, bara för att drömma hur jag skulle önska att det skulle kunna sätta ut, så skulle jag inte haft någonting emot att åka till en person några gånger i veckan som är verkligen specialist. Mm. För att det glömde jag säga i gymnasiet. Jag gick bara några månader, sen började jag jobba. Men då fick jag en speciallärare på en yrkes... det var en gymnasieskola som hade mest yrkesutbildningar. Som frisör och mekaniska, olika typer av tekniska utbildningar. Och hon var specialist. Så då satt jag där med väldigt många killar som pluggade... Jag vet inte...
Måste jag fråga, var det Sankt Eriks gymnasium?
Ja, Sankt Eriks gymnasium.
Eva Cedermark.
Fantastisk. Hon var fantastisk.
Ja, absolut.
Jag kan nästan bara gråta och tänka på det. För att då fick jag ju två saker där som var otroligt bra. Jag fick läsa alla klassiker, fast de var mindre. Så om du vill läsa Robinson Crusoe, Romeo och Julia, helt plötsligt så fick jag ta del av den litteraturen som jag hade drömt om att läsa. Mm. En sån grej kanske vore också en bra sak. Att alla typer av historieböcker, samhällskunskapsböcker kunde göras i en dyslexi, format. Att det fanns en som vanliga klassen kan ta, och så får du den boken. Så du får den exakta och viktigaste informationen, så att texterna blir kortare. Mm. Och när du får prov så får du också ett prov som är... liksom, som mäter sig med just den boken som du har.
Mm.
Och kanske även om du kan få den inläst. Så men till exempel med Eva, då var det ju också... Jag tycker inte att det är något problem att egentligen gå i en specialklass. Så att det är ju såklart att man inte vill... Man vill ju ha vänner och få lära känna många människor. Mm. Men om man bara kunde göra så att man hade någon skolbuss som hämtade upp olika... barn från olika ungdomar, så fick de åka iväg några gånger i veckan, och så fick de gå och ta med sig de sakerna som de hade problem med, för att man är ju ganska olik också i dyslexin. Det finns ju grav och alltså, så.
Skalan är verkligen
bred. Jag hade grav dyslexi, men jag har sett personer som hade ännu grövre än vad jag hade, så jag vet att det finns verkligen personer som kanske behöver en verkligen individuell lärare. Absolut. Som hjälper dem.
Och det vet vi. Alltså, tittar vi på forskningen så vet vi att det handlar om en-till-en-träning. Alltså, du måste sitta, det är en lärare, en elev. Du kan inte det. Man hade ju en idé en gång i tiden att man hela tiden jobbar med grupper med barn.
Mm.
Det kan man göra, man kan ha läsgrupp med barn. Det är något annat. Men ska du komma åt dyslexin, då handlar det om att jobba en-till-en.
För man blir ganska nervös också. Det är just den här upplevelsen som man har haft och man är stressad väldigt mycket. Man är stressad över att vara i en stor klass och ställa sig upp och läsa inför andra personer. De sakerna var ju jättejobbiga. Men om du sitter i en klass och du har flera personer som är som dig där, det blir en sån fin känsla. Alla är så här, gud vad bra gjort. Du vet att du kunde säga två ord utan att stamma. Det blir en skön stämning och det behöver inte bli någon press. Utan man får bara vara där och lära sig utifrån där man är själv.
Men då gäller det också att man accepterar sin diagnos, så att säga. Att man också accepterar att man är lite utanför och ska bli en som ska bli upplockad i en buss. Och jag tänker att det också kan vara ett stort hinder för någon som bara vill smälta in. Som bara vill få smälta in.
Det fungerar för en del, tror jag, som du säger. Jättebra för en del. Och du har helt rätt, det fungerar absolut inte för alla elever. Jag tror min son hade inte gillat åka iväg till, det kan jag tänka mig.
Inte min heller, kanske.
Det är så mycket med men kommer man över det med självkänslan där liksom?
Jag tror det.
Ju bättre självkänsla, desto bättre går det. Liksom.
Ja, och nu ska vi börja avrunda det här samtalet tyvärr, för vi har massor att prata om. Men det som jag tänker på, det som man får ta med sig då, det är att skulle man arbeta till exempel efter den metoden som du nu förespråkar, att börja väldigt tidigt, göra ett klassrum där det är välkomnande inbjudet. Ja, här, det här är dyslexi, då jobbar vi så, här har vi kanske ADD och ADHD, då behöver vi lite närmare dörren. Att det inte är något konstigt, då skulle man ju gärna vilja åka på kollo eller åka i skolbussen med andra som har samma, för då är man bara en i en viss flock som behöver hjälp med en viss sak. Men vi är ju verkligen inte där ännu. Och jag vill bara upprepa frågan igen till dig, Elisabeth, som en avslutning. Om du med all din kompetens och erfarenhet fick liksom ge några råd till de som faktiskt sitter på makten och bestämmer, vad skulle de behöva göra med start idag för att det här skulle kunna bli en bättre demokratisk skola för alla barn?
Jag skulle vilja för det första att de fick en god utbildning. Att de fick, tänker jag så här, att det kom personer dit som höll föreläsningar. Så att de lärde sig det här, för det här har de inte. De kan inte det här faktiskt. Man tycker, det finns en idé att dyslexi, man har ju pratat om i så många år, så det kan vi här. Vi kan absolut inte det här. Och vi vet till exempel att även om det finns en stor ärftlighet i familjen, med god pedagogik och tidiga insatser, man börjar i tid, då kommer det att plana ut. Och kanske man kommer ut och har lite läs- och skrivsvårigheter. Det ordnar sig väl. Men man kan också ha en lätt ärftlighet. Och har man dålig pedagogik, att man inte jobbar med det här, så går barnet rakt in i väggen och kommer ut som en väldigt grav dyslektiker. Så ser det ut idag. Alltså. Du har två vägar att välja på egentligen där.
Jag har två vägar att välja på. Ja. Och då hoppas jag att ni som lyssnar fortsätter att arbeta för den vägen som leder till en demokratisk skola. Att det är den vägen vi går på. Och vi får väl helt enkelt organisera oss och höja våra röster, vi som kan då. Och helt enkelt försöka nå upp i makttoppen så att de också lyssnar. Vad tror ni om det?
Absolut.
Vad säger du, Sasha? Ska vi demonstrera? Låt oss skriva plakat.
Inte skriva, men...
Nej, vi skriver inte. Vi skriker i megafon.
Vi ropar.
Nej, jag vill tacka er så mycket, Sasha Zacharias och Elisabeth Marx, för att ni har varit här och pratat tillsammans med mig. Och tack alla ni som lyssnar också. Vi fortsätter kampen framåt. Du har lyssnat på ett avsnitt av samtalsserien Älskade dyslexi. Missa inte att lyssna på de andra samtalen också.